Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vad roligt att ha dig här, Johan.
Tack.
Du,
jag säger som Stefan Sauk, use me properly.
Du har ju skrivit två texter som är väldigt intressanta. Visst är båda i Svenska Dagbladet?
Ja, precis.
Om man skulle kunna sammanfatta dem som att du har skrivit om de onödiga jobben egentligen. Kan inte du berätta lite, vad handlar de här texterna om?
Ja, eller de ovärdiga jobben kan man kanske säga. Det är ju två kulturartiklar i Svenskan som handlar om framväxten av den så kallade gigekonomin i Sverige och högerns synsätt på detta. Till exempel företag som Foodora eller tjänster där man kan be folk att bära bort en sopor från trapphuset, byggbråte och sådär. Och det där har ju ofta hyllats av den svenska högern som så att säga ett första steg in på arbetsmarknaden. Och då skrev jag två artiklar som var kritiska mot det synsättet. Och jag byggde på en amerikansk filosof som heter Michael Sandel som har skrivit om moraliskt värde.
Vad heter han? Michael Sandel?
Ja, Sandel eller Sandel. Är lite osäker hur det uttalas. Ja. Men han har skrivit en otroligt intressant bok som heter The Tyranny of Merit. What's become of the common good. Och där skiljer han då på arbeten som har marknadsvärde och moraliskt värde. Arbeten med marknadsvärde, det är arbeten som helt enkelt belönas av konsumenterna på marknaden. Som tillfredsställer konsumenternas nyckfulla aptiter och behov. Medan arbeten som har moraliskt värde, det är arbeten som dels har ett genuint värde för individen. Man får avsättning för sina talanger, man får arbeta med något meningsfullt. Men som också bidrar till att bygga samhället och som bidrar till social sammanhållning. Och då menade jag då att om man anlägger det här perspektivet på gigekonomin så ser man att ganska många av de här tjänsterna, i synnerhet kanske de här matbuden, saknar moraliskt värde. De har ett stort marknadsvärde men de saknar moraliskt värde både för individen och för samhället. Och därför tyckte jag att jag skrev det att de hör inte hemma på en civiliserad arbetsmarknad. Och jag tyckte att högern bör inte hylla den här typen av jobb som man har gjort.
Men Johan, alltså om vi har ett jobb där det efterfrågas, alltså man efterfrågar det och det ger arbetstillfällen, vad är problemet?
Ja, just att det är ett ovärdigt
för att
arbete. Ja, alltså det är ju egentligen bara ett främjande av lätt kan man väl säga, alltså Foodora bud. Väldigt många av de här tjänsterna skulle jag säga handlar om att främja lättja och underlätta för bekväma och teknikberusade konsumenter i deras vardag.
Kan man inte se det tvärtom då? att det främjar för de som har det svårt att komma in på arbetsmarknaden, för de som har det väldigt svårt, och det här underlättar väldigt mycket för dem att kunna känna sig värdiga och delaktiga i samhället istället för att gå på bidrag och ställa sig utanför.
Jo, det påstås ju ofta det, men jag skulle säga att det där är lite av en dröm. Det är väldigt svårt att se hur man kan komma vidare från ett arbete som matbud eller uppsamlare av andras sopor på tipptapp. Alltså man får väldigt svårt att till exempel ta krediter och lån. Det är väldigt svårt att se vad det, vad den här typen av arbeten kvalificerar individen för andra arbeten i framtiden.
Men när jag var liten till exempel, då jobbade jag med att packa, alltså man, om man storhandlade, då mitt första jobb var ju att packa varor.
Hur gammal var du?
Vad sa du?
Hur gammal var du?
Då var jag 15-16 år.
De här är ju inte 15-16, de här är typ medelålders pakistanier.
Precis, det här är ju arbetskraftsinvandrare som har kommit hit så att säga på grund av utställda löften om då att ja, men, i Sverige där kan man genom att ha den här typen av jobb, där kan man lätt ta sig vidare till bättre jobb och man kan ta sig högre upp på samhällsstegen så att säga. Men i verkligheten är det ju inte på det sättet, utan i verkligheten får man ju bo långt utanför stadskärnorna och sen ta sig in då till innerstäderna och också säga, agera som en sorts tjänare till den välbeställda medel- och överklassen. Och man får ju också då, när det kommer till Foodora till exempel, då, ansvar för sin egen säkerhet, sin egen utrustning, sin egna fordon. Men det skulle aldrig accepteras i normala svenska jobb.
Okej, okay. I have like many thoughts now. First of all, who decides really if these jobs saknar värdighet eller inte? This is one thing, but and are you against like home delivery in general or the conditions of Foodora?
Nej, alltså jag är inte emot alltså till exempel att anställda på ICA får i uppdrag att köra ut varor. De är ju anställda så att säga. De har ju bra arbetsvillkor som regel. Även om det naturligtvis finns liksom naturligtvis värdigare jobb ändå, men det är en väsentlig skillnad tycker jag. Sen är inte jag emot alla gigjobb heller. Det finns ju till exempel tjänster, appar där man kan då få hjälp med att bygga ihop en säng till exempel hemma. Man kan få kontakt med en yrkesskicklig snickare som har ett par timmar över som kan komma hem och göra det där åt en. Och det tycker inte jag är moraliskt fel faktiskt. Utan det är ju tillfälle där en snickare då får visa sin yrkesskicklighet och göra någonting meningsfullt. Och sen, ja, vem bestämmer? Jag anar att du skulle ställa den frågan faktiskt.
Det är Johan som bestämmer.
nej, men jag menar, för inte så länge sedan så skulle jag säga att det rådde konsensus om vad den gemensamma moralen består i, så att säga, och hur vi ska behandla människor och vad som är människans, så att säga, människans uppgift och vilka plikter människan har både mot sig själv och mot det vidare samhället. Och men en sån plikt handlar ju om förkovran och mänsklig blomstring. Och de här jobben bidrar inte till det på något sätt, skulle jag säga.
But one can also say, if we talk about morality in general, if we take it from a consequentialist perspective, it's the same as like when people talk about like, you know, factories in Bangladesh, sweatshops and so on. And of course, like some of these places, they have very bad work conditions. But one can also think about the alternative. What would happen if these jobs, like, so these Pakistani guys, for example, they are taking these jobs because they think it's better for them than their conditions in Pakistan. Same thing in Bangladesh and so on. Like they think that this is better than that they work with this rather than, you know, be extremely poor. So I would say that actually it would be, one could argue it's immoral to take away these jobs from them and put them in a worse condition. What do you think about that?
Jo, nej, men det är ju ofta motargumentet då att ja, men vad ska de här människorna göra istället? Och det är väl bättre att de har de här jobben istället för att de går på bidrag då. Om man tar då de arbetskraftsinvandrare som kommer hit eller de papperslösa som kommer hit till Sverige. Men då tycker jag att man istället kan fråga sig om de inte hade haft det bättre om de inte hade kommit hit överhuvudtaget. ett alternativ kan vara att inte utvandra, så att säga, utan att istället försöka skapa sig en meningsfull tillvaro där man har sin hemvist, som jag har skrivit i de här artiklarna, och försöka bidra till lokalsamhället. Jag tror att man under all, alltså man har bättre förutsättningar att göra det där man har sin hemvist, där man har språkliga kulturella rötter. Så att, ja, jag är inte säker på att det bästa för individen är att så att säga vara en gränslös individ som kan röra sig överallt och ta vilka jobb som helst, var som helst.
Men om det är så att till exempel att du är från Bangladesh, du kommer hit och studerar, många av dem studerar, de, och sen i vanliga fall efter att du har pluggat så kan du välja att gå hem, chilla, ta det lugnt, göra vad du vill, eller jobba extra. De här, många av de här värdesätter tiden på ett helt annat sätt. Att vara med och bidra och skapa ett bättre samhälle i sitt eget hemland. Mm. Värdesätter de genom att jobba extra hårt och skicka hem pengarna till sina familjemedlemmar. Och på så sätt är de med och bidrar där de kommer ifrån. Mm. Sen kan man också argumentera, är det problemet också hur mycket de får i ersättning? Skulle det där kunna vara ett problem? För att en del av de här jobben är ju förvånansvärt väldigt bra betalt, baserat på att du har inga som helst arbetslivserfarenhet, du behöver inte ha gått gymnasiet eller någonting, du kan köpa din egen cykel, din egen väska, pang, så är du ute och jobbar, och ju mer jobb du jobbar desto mer får du betalt. Och det kan röra sig om ungefär 180 kronor i timmen, okvalificerade arbete, det är faktiskt jävligt bra.
Ja, alltså jag tycker nog att alltså arbetsvillkoren, de är ofta problematiska, i synnerhet att man måste ansvara för sin egen, sitt eget fordon, sin egen skyddsutrustning, den typen av saker. Jag har ju sett, på vintrarna kan man ju se då människor som framför de här mopederna som har byggt så att säga vantar av tejp på sina styren. Liksom. Jag tycker att det ser ganska eländigt ut. Och från vänsterhåll har man ju ofta sagt det då, att ja, men om arbetsvillkoren är goda, om alla kollektivavtal, då är det egentligen inga problem med de här jobben. Så att högern och vänstern har lite samma synsätt på de här jobben kan man säga, men vänstern betonar då arbetsvillkoren. Men jag tycker inte att det är det enda problemet, utan det är någonting med de här jobben som inte är riktigt moraliskt försvarbart. Alltså att de saknar moraliskt värde, helt enkelt, i Sandells mening.
Jag kan se din approach. För, jag tror att för 10 år sedan så skulle jag bli helt rabiat och börja prata om den fria individen som har eget val. Och vem är någon att säga till mig att jag får inte tejpa fast vantar på en motorcykel och leverera pizza?
Jag är fortfarande där.
Du är fortfarande där? Okej, great. Vad jag hör nu, det är en sorts... Rätta mig om jag har fel. Jag hör någon sorts nationalromantik här.
Or statism in general.
Ja, men om att vad leder det här till på sikt? När du har en dekadent, välbeställd, övre medelklass som har så mycket pengar att, och tid, att de inte kan gå ner till butiken och hämta upp en jävla hamburgare. Vad gör det här med oss på sikt? Och att det här skapar någon sorts pullfaktor. Som drar människor ur deras rötter och har en sorts ett tomt löfte om att om du kommer hit och jobbar för 180 spänn i timmen så kommer du minsann finna din lycka.
What's your connection to your work? Marxism?
Ja, men det är grovt alienerande att ha ett sånt jobb. För inte nog med att du är inte ens en del av det svenska samhället, utan du får skåda det svenska samhället bakom ett osynligt glas när du levererar. Och de flesta trycker ju till och med på leverans utan kontakt med leverantören. Du vill inte se den i ansiktet.
Man vill känna skammen.
Du känner skam. Covid var ju perfekt för de här bolagen. För då kan man säga, nej, men jag är lite rädd för virus så jag vill inte se personen i ansiktet.
Nu är det covid hela tiden.
Ja, exakt. Ja.
Jag var med i Ivar Arpis podcast för något år sedan och pratade om det här. Och då tog han upp en berättelse som han läste om på Twitter, där ett matbud hade levererat en hamburgare till en familj och sen bett om att få den här maten för att han var så hungrig. Och,
alltså budet?
Ja, budet hade bett om att få maten. Kan inte jag få den här maten för jag är så hungrig? Och då hade kunden skrivit om detta på Twitter. tror jag, av medkänsla utifrån medkänsla med det här budet. Och, men reaktionen på Twitter hade varit, vad oartigt, oartigt av budet så att säga. Ja, så där kan man inte hålla på.
Okay. Om man hade sparkat det.
Ja, men jag med.
Nej, vi har redan pratat om det. Ja, vi har redan pratat om det och sa att jag skulle ge honom maten.
Skulle du
jag skulle sparka honom.
Det var han som sa att han kommer inte
ge honom sparka. Alltså, han har inte fullföljt sina plikter. Ja,
nej, det är inte där.
Jag tycker det visar någonting, alltså det säger någonting om vad den här typen av tjänster gör med oss som människor. Ja. Det som du var inne på, att vi får ett väldigt alltså instrumentellt synsätt på andra människor och vi får en uppdelning av samhället i så att säga, en välbeställd klass som beställer de här tjänsterna och sen en sorts underklass av människor som utför dem.
But Johan, I still cannot like... I think it would be really morally wrong to deprive them of these jobs. Like even if you would say, okay, this money that you're making now and these conditions are bad for you, even if that Pakistani guy is saying, well, the alternative for me is definitely worse. I'm telling you, I would prefer that to like being back in Pakistan. Mm. I would be more hungry in Pakistan, for example. And you're like, no. You should go back to Pakistan. And it's like, I'm hearing from you some sort of, I would say, utopianism in a way, that they should have a better world, they should have better jobs in Pakistan, something to give them meaning and so on. But this is like ought and is. The world is just like, we have to deal with, like, you know, a reality. And reality in Pakistan is not really good. It's better here.
Sen är det väl också så att
Nej, men jag tycker det finns flera aspekter av detta, så att säga. Och men en aspekt är ju individens situation. Och en annan aspekt är ju också det omgivande samhället. Det är det jag försöker hålla två tankar i huvudet samtidigt, som det heter numera. Att också reflektera över hur påverkar det här vårt samhälle? Och jag är inte säker på att det är helt av godo, måste jag säga, just av de själva jag varit inne på. Så att jag tycker inte det räcker att säga som du gör, att ja, men Om individen på ett övertygande sätt att det här säger att det här är det bästa för mig, ja, då måste man acceptera det. Det tycker jag inte faktiskt.
Men vem är du att frågasätta individerna som har valt den här livsstilen? De är här, de jobbar eller de pluggar, och sen på sin fritid när jag sitter och pillar med naveln och kollar på Netflix så väljer de här att jobba för att de har helt andra inställningar till livet och skickar pengar till sina familjer. Vem är jag eller du att bestämma att det där är moraliskt fel?
Men det är verkligen på det sättet då som säger att alla är studenter som skickar hem pengar till sina familjer.
Ja, det är jag skeptisk till
också.
Ja,
det måste jag också säga. Du är ändå polis och du måste ju ha sett så att säga, det enorma utanförskap som frodas liksom, i globaliseringens skugga i Sverige.
Men det är något forced into it.
En del är säkert studenter, men långt ifrån alla.
Definitivt, men jag tänker bara att själva idén att man själv väljer att prioritera sin egen fritid och vad man väljer att göra med den, eller att man väljer att prioritera att man bor trångt. När jag var student och bodde i Norrköping, då var det två stycken bangladeshare som bodde tillsammans i en studentetta. De studerade på dagtid, på kvällarna så jobbade de för McDonald's och städade rent och så. Jag tyckte det var egentligen fruktansvärt att de gjorde det. Jag tänkte, shit, varför kan inte de bara ha det lika glidigt som jag har det? Men vem är jag och bestämma vad de ska göra på sin...
Jag undrar om det inte är lite naivt, ärligt talat, att prata om val och prioriteringar i det här fallet. Det är sant att människor som arbetar för Foodora inte tvingas till det. Men jag skulle säga att det är en gradskillnad, snarare en artskillnad, mot det utnyttjande som finns inom till exempel byggbranschen och restaurangbranschen. Utan det här är människor som har kommit hit, så att säga, som tror jag har köpt lite den berättelse som vi har berättat om globaliseringen de senaste 20 åren, att globaliseringen är god och alla kan bli vinnare i den om man bara visar framfötterna, visar framåt och andra. Det är alltid bra och positivt att lämna sitt sociala sammanhang för en rotlös tillvaro någon annanstans. Och man tror då att man kommer hit och kan få ett bättre liv. Men det är inte nödvändigtvis så. Man kan faktiskt på vissa sätt få ett sämre liv. Åtminstone när det kommer till de sociala aspekterna av livet.
Okej, så här, jag känner igen det du beskriver. Jag ska ge ett annat exempel. När jag gick i Växjö på universitetet, du vet, polisutbildningen och Växjö universitet är ju samma liksom, ställe, det är campus. Och då hade vi en massa utbytesstudenter där. Många från Indien. Och de här unga killarna, de sket i att skaffa egna bostäder. Och istället bodde de på universitetet.
What?
Ja, för universitetet är alltid öppet. Du kan gå ut in hur du vill.
Alltså, just det, det finns duschar också.
Exakt. Så de sov i de salarna de under dagarna hade föreläsningar i.
Ah, is this allowed?
Egentligen inte, men det är öppet hela tiden. Och alla kan gå in på två på natten och bara, jag vill plugga. Och så sitter man i de salarna. Så de sov där och på nätterna, typ när vi kanske hade varit ute och tagit någon öl, så kunde man gå genom campus hem, för det var lite enklare istället för att gå runt. Du vet, då luktade det curry genom gångarna. Det luktade,
fruktansvärt!
Nej, men det luktade popcorn, för de kollade på filmer och du vet, de bodde ju där.
Det gick inte att köpa köttbullar.
Nej, men jag
ska Jimmy bara... moment deluxe.
Nej. Det här är inte Jimmy. Det här är ändå ambitiösa personer. Men min poäng är att det var två delade reaktioner. Det var en så här del som jag kan kalla det för Annie Lööf och Fredrik Reinfeldt-delen.
Moment.
Nej, inte nej. Moment.
Yes, no, moment. Jag förstår.
Ja, som tyckte att, wow.
Vilken grej.
Jäklar, de här personerna, det här är ambitiösa personer som sparar pengar, de har ett mål i livet. Och så var den andra delen som mig som fick lite så här, jag vill inte ha det här i Sverige. Jag vill inte gå igenom universitetet och det luktar curry på nätterna. Jag vill inte att det luktar apa i...
Fan!
Nej, men lyssna. Inte så.
Det där.
Hallå, vänta.
Hur ska du packa upp det här?
Lyssna nu. På morgonen...
Another smell.
Nej.
They picked another animal.
På morgonen i de här föreläsningslokalerna så luktar det inte så trevligt för de har sovit där. Man brukar säga att det luktar apa. Det är inget ovanligt.
Vad har du för människosyn?
Ja, men snälla, jag och de från Indien har samma hudfärg. Vi ser fan exakt likadana ut i princip. Hur som helst.
Det är sant faktiskt.
Ja,
du ser det som en indier.
Ja, men lite grann. Ja, men min poäng är att jag förstår vad du menar, att när man ser de här åka, speciellt på vintern, motorcyklar, och man ser att det är kallt. Alltså, de har på sig jackor och de fryser. Samma sak med tiggeriet.
Ja,
när man ser människor... Alltså nu är det så normalt att när jag går längs Flemingsgatan så ligger folk och sover längs gallerierna.
Mm.
Och ingen reagerar på det. 2009 hade man bara, wow, vad är det här? Nu är det helt normalt. Och jag känner så här, jag vill inte ha det här i Sverige.
Absolut, du formulerar precis det som jag är ute efter. Alltså att det gör någonting med vårt samhälle och... Alltså tiggeriet, vi bestämde oss för att bygga bort det för 100 år sedan i Sverige. Vi ska inte ha det. Vi ska inte ha medborgare som står på knä med handen utsträckt i det svenska välfärdssamhället. Och det finns så att säga, en likhet med de här matbuden, tycker jag också. Det är ett liknande typ av armod som man inte är van vid att se på Stockholms gator egentligen, som breder ut sig. Och jag tycker inte, jag är inte så bekväm med att se de här människorna som entreprenörer och sådär som högern ofta påstår. Och som tiggare faktiskt. Och jag är inte så bekväm med att lära mina barn att det finns vissa människor i vårt samhälle som bor på gatan. Så är det bara.
But okay, but I'm hearing from both of you a little bit like there is a disgust. That is motivating this attitude to some degree or a sense of purity.
Lite
that,
så, jag är inte stolt över det ska jag säga. Men jag kan vara ärlig och säga att jag känner så lite så, ja.
But I mean like there is also a middle path between like Annie Lööf attitude and like saying that this is just discussing like life is tough and sometimes people have to basically make tough choices according to their own, you know, basically their own conditions and what they think is better for them.
Jag skulle inte säga att det handlar om, åtminstone inte för mig, handlar inte om äckel eller renhet, utan jag formulerar den här kritiken mer utifrån en sorts medkänsla, helt enkelt. Jag tycker inte riktigt att det är förenligt med ett medkännande civiliserat samhälle att vi har öppet tiggeri eller att vi har den här typen av arbeten där människor i praktiken är väldigt utsatta helt enkelt och tvingas göra förnedrande saker.
But Johannes, medkänsla, I don't know, this is only like medkänsla in your own backyard, because if we follow this reasoning, so if you want to abolish these jobs, you have to like follow through and say, okay, these guys will have better conditions than before. Otherwise, if they will have worse conditions, they're inte medkänsla, I would say.
Nej, ja, men jag menar ju att de här jobben inte bör finnas liksom, yeah, överhuvudtaget, oavsett villkor.
I understand, but I mean like, what, you seem not to like think so much about these individuals, what will happen to them. So if they will have a worse life because of a decision of abolishing these jobs, mm, is this an okay, morally okay stance to have?
Det är ju väldigt svårt att alltså det är ju väldigt svårt att spekulera i vad följden skulle bli. Men man måste på något sätt man måste nog balansera så att säga, individens intressen mot samhällets intressen. Och just den här känslan av att Sverige är en viss typ av samhälle där vi har en viss syn på arbete och värdighet och mänsklighet, och att den synen bör inte utmanas allt för mycket av nya fenomen på arbetsmarknaden.
Det finns aktivister som säger att ingen människa är illegal. Jag kommer gömma, låt säga, ensamkommande afghaner.
Mm.
För att hellre att de är här som papperslösa än att de åker tillbaka till Afghanistan, eller Iran kommer de oftast ifrån. Är inte det samma sorts högmod där? Att nej, men Sverige är så bra, mm, att ett liv som papperslös här är bättre än att du åker tillbaka till Iran.
Absolut.
Så vi förutsätter ju av någon magisk data som inte finns, mm, eller som jag inte känner till än, så om ni har den, dela den gärna. Att vad är det som säger att deras liv är mycket bättre när de är här?
Mm,
hur exactly vet vi det?
Well,
vad baseras den datan på?
But if they have the opportunity to choose, it's up for them to like, I mean, like, okay, I think it's maybe also like very infantilizing to think that this Pakistani person does not really know how his life would be if he's going to Pakistan.
Jag håller med, det är det som stör mig.
Yeah, so he knows, and he chooses this out of like, you know, a relative well-being perspective, that this is better for him. But I would say also there is a big difference.
Men hur kan han värdera så att säga det? Hur kan han veta att det kommer att bli bättre i termer av välbefinnande om man tar sig till Sverige? Det kan han ju verkligen inte veta, och med all sannolikhet så blir den personen väldigt besviken.
But how do you mean? Like, if he comes from Pakistan and knows, mm, the conditions there and what kind of opportunities are available for him in his own home country.
Jo, men han vet ju inte vilka, i praktiken, vilka möjligheter som finns i ett land som Sverige.
Och han har ingen aning om vädret heller.
Yeah, but as long as we're not talking.
Det är det som är min poäng, så att säga. Mm. Många människor har köpt ett sorts narrativ eller en berättelse om arbetsmarknaden i västvärlden och hur många otroliga möjligheter det finns här om man bara visar framfötterna, men det fungerar inte på det sättet.
Okay, yeah, I understand, and this is like part of like, you know,
det håller inte
having heller experiences in life, because unless you are holding him from leaving Sweden and going back to Pakistan, this of course I would be against, but he can always go back. Like, no, this is not here. These conditions are bad for me. I'm going back to conditions which I think are or know are better for me in my home country. And there must be some guys who have done this.
Eller ta, låt säga att jag väljer att satsa på ett nytt yrke. Jag går utbilda mig 2-2,5 år. Jag vet inte vilka förutsättningar det nya yrket kommer innebära.
Mm.
Jag chansar. Lägger tid för att testa det nya yrket och se, funkar det här för mig? Funkar det inte? Så får jag återgå tillbaka till någonting annat. Och jag tänker att det är också en del av livet.
Ja, alltså det är väl en sak om man vidareutbildar sig och faktiskt tar sig vidare. Men som jag var inne på, så tror jag att den här typen av jobb ger väldigt små förutsättningar för att faktiskt kunna göra det. Mm. Och för att överhuvudtaget kunna bygga sig ett liv i Sverige. Alltså bara ta bara en sån sak som möjligheten att få lån eller krediter. Det kan man inte få om man har den här typen av osäkra jobb.
Well, part of your argument I can buy, the one that has to do with society rather than the individual, because for the individual, I would say whether the state or the collective should not decide on what's better for the individual themselves. But it's an interesting aspect to think about whether it's better for the Swedish society. This is something that we, there is a point there. Is this really better for Sweden?
Att jag tror att Reinfeldt och Annie Lööf-delen har romantiserat det här så mycket så att man inte vill se den andra sidan. Och så finns de här, du vet, det vi pratar om nu, Johan, det är det här, du vet, typ Göran Persson, jag ställer mitt eget hem, du vet, därifrån. Att man ser det här och man ser någon slags misär. Att okej, vart är det här på väg då?
Just.
Och man tycker inte att det passar in i den svenska bilden av hur man ska ha ett värdigt liv.
I agree, and there could be some point there, and I would call this national egoism, and not necessarily in a bad way. I mean, like, you're thinking about your nation or your society, that okay, we think that for Sweden this is not good. We don't have to talk about like the Pakistanis who are delivering food, because probably for them it's better. But if you want to focus on Sweden, the Swedish society, there is a point there.
Alltså, det är inte jävligt skönt. Alltså, igår jag var lat. Jag satt hemma, jag har till och med så här Hello Fresh mat. Men jag orkar inte laga mat. Jag tar fram min Bolt app, beställer fet burgare från Max. Den kommer på 15 minuter. Jag kan bara dricka den här kalla kolan och bara liksom känna mig nöjd. Och det här är fan bra för Sverige.
Ja, det är för dig.
Kolla här, jag går på kvällen, jag lägger mig mätt och belåten och jag är nöjd. Jag kommer prestera bra på jobbet och allting. Det gynnar alla. Det gynnar alla. Vad är problemet?
Jag är för snobbig för att beställa från Bolt och Uber. För att jag litar inte på att maten är i samma state som när jag får den på plats.
Den blir kall och slafsig.
Ja, exakt. Och speciellt med pommesen och han. Så jag beställer aldrig. Jag har aldrig gjort det, tror jag.
But one can take this like one step further as well and say, well, if we are getting too lazy, this is not good for us, we should go to the restaurants and get food. We might as well say, well, it's better if we cook home and don't buy food from restaurants.
Ja, så att de kan gå under.
Ja.
Mer verksamhet.
Men det är också en fråga om, så att säga, inte bara individens materiella fördelar. Alltså, jag tycker att vi i väst, och det är ju Sandels poäng då, att vi i västvärlden har fått en ganska torftig och materialistisk syn på arbete, att det är bara liksom det här med lön och materiella villkor och möjligheten att ta sig vidare på arbetsmarknaden som spelar roll. Men en minst lika viktig, om inte viktigare, aspekt av arbete, det är ju så att säga känslan av mening och känslan av att man får avsättning för sina talanger och att man kan göra någonting som är värdefullt för andra människor också och inte bara gynna sig själv. Och om man anlägger det perspektivet på de här jobben, då är de så att säga inte så värdefulla helt enkelt.
Kan vi fortsätta?
Och det kan vara ganska enkla jobb ändå, va, som kan ge mening till både individen som utför dem och till andra människor. Till exempel städning, kan jag tycka, det kan verkligen vara ett hantverk.
Alltså, jag tänkte direkt på Mustafa. För att å ena sidan, det här är på riktigt, först så hade han ett jobb som var väldigt meningsfullt. Han var polis. Han var ute på gatan. Han ställde saker och ting till rätta. Men utifrån den aspekten så valde han hålla på och föreläsa, resa runt, som inte är lika meningsfullt men genererar mer pengar. Och jag tänker också att det är tråkigt för samhället. Alltså, vi borde ju liksom få gå tillbaka till att vi gör...
Till att jag blir polis.
Alltså, så att man har, alltså, det är där Johan inne på, att vi måste ha jobb som är meningsfulla och bidrar mer till samhället. Vad är det för någonting vi gör egentligen när man är ute och föreläser? Man håller på att liksom inspirera, man berättar det ena och det andra. Alltså, egentligen?
Du och jag har haft den här konversationen förut. Och när jag förklarade för dig om alla som faktiskt har lyssnat och tagit till sig och vill bli polis, så har du sagt okej, det du gör är rätt meningsfullt.
Det är lite lite meningsfullt, men det viktigaste, det är brotten, kriminaliteten som är grundbulten i samhället.
Yeah, but if we also like, if we take just Swedish police and how criminality has been going, I don't know.
Så är det viktigt att han går tillbaka till jobbet som polis.
Det var en ganska intressant dokumentär om svenskt arbetsliv. Det var en serie kortfilmer som gick på SVT för något år sedan. Och en film skildrade en lastbilschaufför. Och det kan man ju tycka är ett ganska liksom, ja, enkelt jobb. Men han satte en enorm yrkesstolthet i det här och sa, nej men, sa på fullt allvar, nej men jag håller Sverige rullande. Mm. Det är mitt jobb. Jag bidrar till landet. Och den där känslan av att man bidrar till att bygga landet, det tror jag är enormt värdefullt i arbetslivet. Och att man kan förtjäna stolthet över det man gör. Och det kan man liksom inte göra riktigt med det här med matbud. Och,
låt oss identifiera den gränsen då. För jag tycker det där är inte bara intressant, det är livsviktigt om vi vill kunna bygga en nation som håller ihop.
Absolut.
Vart drar vi gränsen för mening och inte? Om jag bara kastar ut ett exempel. Jag är entreprenör, jag smäller upp en pizzeria. Det går bra för pizzerian, jag har inte plats för alla kunder. Jag börjar erbjuda leveranser. Och så anställer jag en person vars enda uppgift är att köra pizzabil till min pizzeria.
Så hade vi hos oss, by the way.
Och så var det förut också. Ja. Alla pizzerior hade utleverans. Nu har de outsourcat det till Uber och de här. Vad skiljer sig en person som jobbar på en pizzeria med utkörning med Foodora, bara om vi börjar där?
Ja, där finns ju en viss skillnad, alltså när det kommer till anställningsförhållandena, skulle jag ju gissa då att personen är anställd i det här företaget då, i det här familjeföretaget då, antar jag, som driver pizzerian. Så det är ju en ganska väsentlig skillnad att den personen också får då en bil.
Man hade en bil, ja. Exakt. Ja.
Och, så då är vi inne på villkor.
Ja, men det jag säger, alltså det finns flera aspekter av det här, och det är såklart en aspekt av det hela, och en som skiljer då någon som är anställd i ett familjeägt pizzeriaföretag mot någon som är anställd av Bolt, eller inte ens anställd då, är väl ofta i Bolt eller Foodora. Men det är inte det enda som är väsentliga, är min poäng.
Alltså det är någonting med bilden att när jag är på Menomale på Kungsholmen, det är en sån fin pizzeria, och så sitter man där och äter, det är fin stämning, det är italiensk vin, alla italienare går runt och pratar.
Du är italienare, tror du.
Och så kommer det en indier in med så här motorcykelhjälm och en stor fet rosa jacka.
Det är inte en indier, men
det är Kesa Mahmood.
Jag menar alltså Foodora. Ja, och så ställer de sig i hörnet och väntar på att få. Det är som att de fuckar upp hela stämningen i rummet. Ja, men allvarligt, tycker inte ni det? Han står där med sin motorcykelhjälm på sig i det här restaurangen.
Men vi kan förenkla, han får inte ens komma in. Vi kan lagstifta regler att de får inte komma in i restaurangen. De måste vara utanför. Alltså de får maten utanför, så att inte du får en dålig känsla.
Men
så att
det
du har
också,
en bra känsla.
Det är väl i och för sig den här det som Mustafa sätter finger på, är väl just den här känslan av utanförskap. Att här är en person som inte riktigt är inbjuden i det,
ja,
här,
han
som får stå
oss
och vänta liksom, och det är knappt att det känns rätt att han står, att han är inne i lokalen, för han är väl någon sorts tjänare, han ska
exakt
väl stå på gatan, vad är han här inne egentligen?
Och speciellt på vintern, när de kommer in, du vet, när det är väldigt kallt ute och de har på sig med jackorna, när du kliver in i restaurangen, det är ju varmt. Det är inte bekvämt för dem när de står där.
Är det av medkänsla för honom eller för att det ska kännas bra
nej,
för dig?
Nej, det är både och. Det är det här som är grejen. Det är någonting med att man bara, vad är det här? Alltså, den förstör bilden. Men samtidigt, shit, det är en människa.
Det där är en människa. Det är som när jag jobbar som polis. Fan, jag är ute, det är vinter, det är kallt.
Fast det är väl en jäkla skillnad på när en polis kliver in i en lokal och
jo, att skillnaden är att han kommer inte få en sten kastad mot sitt huvud till skillnad från mig.
Jag tror inte det. Alltså, jag tror att Mustafa är inne på någonting väldigt viktigt där, att det här väcker ganska obehagliga känslor faktiskt i en. Och att det tydliggör ett utanförskap som faktiskt finns i samhället. Så att säga. Det blir så otroligt uppenbart så att säga, när en person i det här utanförskapet stiger in på en fin restaurang på Kungsholmen. Liksom. Det blir smärtsamt att se det helt enkelt.
Men är det inte för att vi inte vet vad som försiggår i budets huvud? För om vi hade frågat budet och budet hade sagt, jag får min familj att rulla. hemma i Pakistan. Jag finansierar 5 barn, syskon, och nu har vi kunnat uppgradera vårt hus.
Ja.
Det är också en berättelse. Jo, vad är det för skillnad på den och lastbilschauffören som får Sverige att rulla? För det finns något osynligt lager här som är svårt att sätta fingret på.
Ja, det gör det. Alltså,
det som skapar känslan.
Det gör det. Du, Johan. Absolut, så är det absolut. Alltså, det finns någonting med det här som är svårgripbart. Det tycker jag också. Men det är intressant nog, så har jag sällan fått så många kommentarer från vanliga människor som när jag skrivit de här två artiklarna. Och alla som har hört av sig eller pratat med mig, de har sagt att du satte fingret på någonting som jag själv har haft svårt att formulera, men som jag tänkt på att det känns fel det här. Liksom de här, man ser de här i stadsbilden, och det är någonting som är konstigt.
Så tänkte jag när jag läste dina texter. Mm. Att jag har tänkt på det här, men okej, om det är någonting man inte får se i det här jävla landet, då är det det här ämnet. Nej, men på riktigt. För att det säger någonting. Motståndaren kan lätt säga så här: är du så pass privilegierad att du inte ens kan se någon annan människa? Han sitter ju och tigger. Mm. De sover, de fryser, och du säger så här: det här känns inte bra för mig. Mm. Och du är i princip bortblåst. Alltså, det är inte så mycket du kan kontra med. Därför kände det så skönt att läsa din text att shit, jag är inte ensam om att tänka de här tankarna.
Well, but if we stay a bit with that, like Pakistani
guy.
Får jag bara
säga att, att jag kan själv tycka också att det kan vara svårt att dra gränser mellan vad som är, så att säga, meningsfullt och inte, och alltså meningsfulla arbeten, och det är lätt att man kan hamna i väldigt konstlade resonemang, så att säga, men jag tycker ändå att det här är en väldigt intressant och viktig diskussion. Och
uppenbarligen för att många tänker på det, men man har svårt att formulera det.
Mm. But I have like if we say this, we say it's a Pakistani guy, not an Indian guy, who is in this like restaurant, and you're saying that, you know, like he doesn't like he would feel like alienation, utanförskap, and so on. And Ashkan, you're saying, but we don't really know what he's like thinking about. And while we're talking, a notification popped up on my phone. Pakistani opposition leader Imran Khan shot in the leg in one of the rallies, like, and I'm thinking, like, you know, this Pakistani guy who's like listening to our conversation saying, no, it's better for you in Pakistan, du passar inte in här i Sverige, you know, you will feel alienation and so on, and it's like fucking chaos out there, like in
men Omar, det är kaos i hela världen.
Yeah, but...
men vi har skapat något i Sverige. Har vi någon skyldighet för att ta en liten del av varje kaos och trycka in det i vår bild? Och så, och någon säger så här, måste vi ha det här? Så bara, världen är orättvist.
I will tell you something that you won't like. You know, this, I can draw a parallel between this and SD retorik. You know, like people, de är inte svenska, de hör inte hemma i Sverige. They will be alienated, they will be segregated and so on. So, yeah,
jag håller med, det här det vi pratar om är ett Jimmy moment.
Jag bara undrar vilka andra tjänster det är. Jag har hemstädning, jag tycker det är skitskönt. Min städerska är ukrainare. Ja, men hon ska inte finnas här heller.
Nej, men jag sa ju precis det, att städning tycker jag gärna, om det utförs väl av en person som verkligen vet vad hon eller han gör. Som sätter en stolthet i att städa i andra människors hem. Då tycker jag att det är en jättebra tjänst. Och jag tycker inte alls att det finns något fel. Det är
väldigt tillfredsställande att faktiskt städa och se resultatet.
Mm. Absolut.
Jag skulle välja det varje dag framför...
I would rather deliver food.
Ja, med.
På riktigt?
Ja.
Jag har berättat en gång när jag fick mat. Mm. Och sen i början, när jag hade så här dåligt samvete, då kom jag ihåg att jag skulle liksom stilla mitt samvete genom att ge dricks. Jag kommer inte ihåg vad maten kostade, 150 spänn, och då skulle jag ge honom 50 kronor dricks. Och när jag gav honom, han tittar på mig, han tittar på den där, och sen sa han tack men nej tack. Så bara drog han. Och jag känner mig så jävla skamsen.
He wanted the sandwich.
Han alltså den här snubben,
han försökte vara generös.
Jag försökte vara generös, men han hade yrkesstolthet.
Ja.
Han gjorde sitt jobb, han levererade mat och han var nöjd.
Okej. Okay.
Bra ursäkt för att inte ge dricks i framtiden.
Yes, sen dess har jag aldrig gett dricks.
Fast det är liksom inte, alltså jag tycker vem, om man ska vara krass, så kan vem som helst leverera mat.
Ja.
Så att vad finns det för yrkesstolthet att sätta i det?
Alltså hur kan man motivera och säga så här, att det jag gör, det är var det Tegnell kallade det för, samhällsviktiga jobb, ja. Samhällsnödvändiga, vad var det, ja, han sa?
Man är knappast en frontline worker.
Ja, precis.
Alltså, det är inte många som kan vara frontline worker.
Ja, men i arbetet, vad säger man? Jo, alltså,
samhällsbärande tjänst.
Samhällsbärande tjänst, precis. Men att jo, men en familj som kommer hem och så har de hämtat barnen från dagis och de hinner inte laga mat. Och, då, och de beställer, för, de hinner inte ens gå till restaurangen för det tar för lång tid, de har sjuk barn. Och då finns jag som kan leverera deras mat. Det är ett långt skott. Mm.
Men att servera på en restaurang då? Fan, det kan ju vem som helst göra. Jobba som servitris.
Nej, det kan man inte alls. Det är verkligen ett hantverk. Men det har helt glömts bort i servicebranschen. Tala med äldre servitörer och servitriser så ska du få höra någonting helt annat.
Absolut. Och John Cleese, såg ni det när han var uppe i landet i Luleå eller Umeå? Han har ju någon turné där. Och så var han väldigt besviken på servicen på ett av hotellen.
Det är katastrof.
Och han skrev något väldigt roligt om det, att det verkar som att personalen på de här hotellen, du vet, i vanliga fall så försöker man få kontakt med kunderna, gästerna, för att säga, kan jag göra någonting, behöver någonting. Här undviker man någon kontakt för att man inte vill ge service. Och någonstans man faktiskt är väldigt bra på service, det är på Grand Hotel. Alltså jävlar mig på riktigt. Där har du människor som ger dig service, de finns där för dig. Alltså, man kan gnälla på en del, men fan vad de är service-minded.
Vad gör du på Grand Hotel?
Nej, men det har hänt att jag har ätit någon lunch där någon gång.
En pakistan, eller en afghan.
Okej,
Johan. Men på tal om att det är ett hantverk.
Även det som är till synes enkla jobb kan verkligen vara ett hantverk som man kan sätta väldigt mycket stolthet i. Men matbud faller inte inom den kategorin helt enkelt.
I wonder what's your view, not economically but socially and morally, on the idea of universal basic income, for example.
Mm.
Because there could be very soon a reality where truckers are not needed anymore. It's like self-driving cars, for example. Or if you look like enough towards the future with automation and so on, it's possible that there's a scenario where automation will be at such high degree that a lot of jobs, a lot of people would be redundant basically in the labor market, and we have to do something with
them. Bra fråga. Ja.
Jag tycker att
förklara gärna först vad det är. Ja, universal basic income.
Precis. Man brukar säga medborgarlön på svenska. Och det är ju traditionellt då i den svenska politiska debatten ett förslag som har förknippats mycket med Miljöpartiet och vänstern, så att säga. Men åtminstone i USA så är det ju många tongivande intellektuella, även på högerkanten, som har börjat omfamna det här.
Andrew Yang, for example.
Ja, Charles Murray är ett annat exempel. Och jag tycker personligen att det är en ganska intressant idé. Och Charles Murray har ju till exempel sagt att det här är ju ett egentligen ett bättre alternativ till bidrag då. Därför att en inkomst gör någonting med människan moraliskt. Man känner inte att man ligger liksom samhället till last på samma sätt. Det är inte förknippat med olika stigman, så att säga. Utan man får en inkomst helt enkelt.
Men vad är det? Vad är medborgarlön?
Ja, det betyder ju i praktiken då att man helt enkelt får en garanterad inkomst från det allmänna.
Man parasiterar på samhället.
Nej, men som vi är inne på här, så kan det ju faktiskt bli så att stora grupper av människor kan komma att bli så att säga utslagna av den teknologiska utvecklingen. Och alla människor har inte förutsättningar att arbeta i kvalificerade arbeten. Så att det finns ju en risk att det är bara den, så att säga, kognitiva eliten som kommer att gynnas av framtidens arbetsliv. Och då måste man ju fråga sig, vad ska man göra med alla andra människor då? Ska de bara vara utslagna och leva på bidrag? Och då kan jag faktiskt tycka att UBI då, eller medborgarlön, är ett intressant förslag som bör övervägas.
Jag förstår fortfarande inte skillnaden på medborgarlön och bidrag.
Ja, skillnaden är ju då att bidrag är ju behovsprövade, så att säga. Till exempel att man får sjukpenning om man är sjuk, och det prövas av Försäkringskassan att man har rätt till sjukpenning, eller socialbidrag eller vad det nu kan vara. Det prövas av socialtjänsten och kommunen. Men i det här fallet så skulle ju då alla medborgare få en garanterad inkomst från staten.
Så även statsministern får
Ja, alla medborgare. Ja,
that part I didn't really like, I never really understood. Like, why does it have to be like, even for people who have work, mm. that they also get like basic income? I mean,
för att det inte ska vara ett bidrag.
Ja, exakt.
Yeah, exakt. Well, I understand, but it seems a bit strange at the same time. And I think maybe one important difference is that I would say, for the most part, when you get bidrag, it's like you're expected still to do something. Like, this is something temporary, you're expected to, like, you're unemployed, you're expected to like get a job, you're sick, you're expected to be better and find a job. But with a basic income, you're like, okay, well, that's it for you, kind of.
Yes.
Alltså, det skrämmer mig lite, idén, för vad ska alla människor göra? Det kommer bli väldigt mycket fritid.
Nej, absolut. Det håller jag verkligen med om. Och det är ju viktigt att människor då kan ha ett meningsfullt liv ändå, och att man inte bara sitter hemma och tittar på Netflix och beställer hamburgare från Foodora.
Varför tittar du på mig?
Därför att du ger mänsklig värdighet ett ansikte. Nej, men så det är verkligen jätteviktigt. Alltså, och det behöver man reflektera över, helt enkelt. Hur ska människor ändå känna livsmening och Can't inte bara slösa bort sin tid?
Can't we suggest that we do like a full circle and we say to people, okay, well, everyone who is not like fitting to the system right now, the human experiment is over. You guys go back to hunter-gatherer life. Go out and hunt. This could be a fun
Men
life.
Men det är någonting med grejen att, alltså, jobb är ju mening. Det är det vi liksom har fått sen modersmjölken, att du måste arbeta. Och om det försvinner och du får medborgarlön, en del kan tycka, wow, vad mycket tid jag har nu till mina fritidsaktiviteter. Jag kanske gillar att måla, jag gillar att skapa musik. Men jag tror, och jag kanske har helt fel, men jag tror att majoriteten av människor, i alla fall en väldigt stor andel, inte har det här att jag vill måla eller jag vill rita, utan de behöver bara jobba. Så att livet liksom snurrar. Och jag är rädd att vad kommer de att göra om de inte hittar någonting meningsfullt?
Nej, jag håller med dig. Visst, det är verkligen baksidan.
Men
av det
finns ingen motsägelse mot att om man å ena sidan pratade vi tidigare om att man ska vara med och jobba med någonting som känns meningsfullt och alltså att det ska bidra. Men å andra sidan så pratar vi nu om en medborgarlön som garanterar att man får lön och att man inte behöver bidra.
Alltså, det skulle väl fungera så här, skulle jag gissa, att en medborgarlön skulle vara ganska låg ändå, så att säga. Det skulle kanske inte motsvara en månadsinkomst på 30 000 eller någonting sånt där, utan men det skulle ändå ge en tillräckligt stor inkomst så att man skulle kunna klara tillvaron, tror jag. Sen kan det, är inget som hindrar individen från att fylla på det beloppet, arbeta när man kan, bidra där man kan och, så att säga, starta olika typer av egna verksamheter. Medan andra kanske väljer då att vara lediga då, men det viktiga då är ju att man då finner mening utanför arbetslivet.
Jag tror att bidra är, jag gissar bara, det är nästan biologiskt evolverat bland oss.
Ja, absolut.
Att om vi inte får bidra, exakt, om vi inte får bidra med kroppen så blir vi sjuka.
Antingen med kroppen eller på ett annat sätt.
Ja, men alltså hjärnan är också kroppen, så du bidrar ju. Så visst, jag tror att just nu i tiden så skulle medborgarlön faktiskt funka, för att vi har så mycket bedövande aktiviteter som människor kan använda. Du kan få dig snabbmat, kolla på Netflix, och snart kan du stoppa på ett headset på ditt huvud och vara i ett metaversum och ha en egen identitet där, och så finns det säkert massa låtsasjobb inne i det här metauniversumet. Så vi har ju infrastrukturen för att ha människor som inte gör någonting.
Meta-crashing då, so we don't know.
Ja, men det där är ju...
Det kommer komma en ny variant när teknologin är klar.
Det där är väl mardrömsscenariot, det som du skisserar nu, tycker jag.
Det är ett mardrömsscenario, men oundvikligt som jag ser det. För vi håller på att uppfinna bort all mänsklig verksamhet, sakta men säkert.
Nej, men det håller jag verkligen med om också. Alltså verkligen. Jag tycker, och jag avslutar ju min första essä i Svenska Dagbladet, avslutar jag då med en uppmaning till högern att ompröva hela det apifierade samhället då, som jag skrev, som den digitala kapitalismen har försatt oss i. Jag håller helt med om det, att den teknologiska utvecklingen bidrar verkligen till en ökad fragmentisering av samhället och en försvagning av sociala band.
Ja.
But there's something else that maybe is even darker, because maybe it's even unavoidable. One can talk about meaning and what, like, what is like one working with and so on, but it's also possible that because people generally speaking put a lot of emphasis on status and relative status, and some, like, a system like that could create basically two castes. There's an upper caste, people who actually, you know, are needed in society and doing things, and the lower caste, people who are redundant, basically.
Yes.
And you're just like, we are giving you, like, it's almost philanthropically some money, even though you're not really needed. And I wonder what that would do.
Fast man kan ju, like, se det på ett annat sätt också. Man kan ju, vi skulle ju kunna ha en diskurs i samhället som öppnar för att man kan bidra på andra sätt än bara genom att arbeta. Till exempel genom att bygga starka, välfungerande familjer. Ta hand om sina barn i högre utsträckning istället för att lämna dem på förskolan när de är ett år. Alltså det är också ett sätt att bidra till samhället som skulle kunna underlättas av till exempel en medborgarlön, om ens jobb då har avskaffats av artificiell intelligens i framtiden. Så jag tror vi behöver vara öppna för att, alltså, omdefiniera vad ett bidrag är egentligen, ett socialt bidrag är. Mm. På så sätt tror jag man i alla fall kan delvis så att säga komma undan från det här kastsamhället då, som du.
Men är vi inte redan lite grann i en form av kastsystem här i Sverige?
Jag tänkte lite på det också.
Jag tänker att vi har å ena sidan de faktiska jobben som är meningsfulla, som är samhällsbärande, som måste finnas. Och jag tror jag inspirerades av din text att, men också att man har de här grundläggande jobben som polis och sådär. Men sen så börjar man också prata om att man kan göra karriär på annat sätt. Genom att vara kanske influencer eller någonting som är... man blir lite framgångsrik med föreläsningar, tänkte jag nu på Mustafa.
Poddar
och så. Och det gör att man utåt sett framstår som att man är någonting, men faktiskt så bidrar man inte med någonting vettigt egentligen, om man jämfört med att jobba som typ sjuksköterska, polis, lärare, läkare, allt det där som vi egentligen har stora brister i. Sen en annan sak, att det också finns en föreställning att man tycker att de andra jobben är så jävla bra och häftiga för att det finns en status i det, men egentligen är de inte så meningsfulla kontra det andra yrket.
But I mean, it's also interesting to think about value in general, because you can see value in, like, I would say three different ways. One is something that actually is useful, like you're saying, police, sjukvård and so on. This is one way to see value. Another way to see value is basically whatever the collective puts value on. Like, if society decides, okay, this is what you're doing, we are willing to give you that much reward, so it's the collective that's deciding on the value of what you're offering them, whatever product of like you're offering them. So this is another way to see value. The third is to, like, see what actually, how much work you're putting into the thing.
Jo, men det är bara att i det sättet som du pratar, som alla andra med och bidrar, jag uppfattar att det är lite olika spelregler. Ett exempel, om vi ska bara konkretisera, om man är med och producerar en podd, så kan kollektivet vara med och bidra med det i någon form av liten pengapåse, medan om du är med och bidrar till samhället, kollektivet är ju med och betalar lönen i form av skatt, men de är ju redan, tycker jag, hänger med, de är ojämnt fördelade på något sätt.
But I mean, like,
och det är jättekonstigt.
Take even a more extreme like example, if you look at football players, you know.
Yeah.
They get, like, insane amounts of money, and one can say that this is what we have decided the value of what they are doing is. This is why we're rewarding them in that way. Or we can say it's, like, you know, this has no value compared to, like, the police and teachers and so on. But, well.
Men det är fler som kan bli polis än det finns människor som kan bli en toppfotbollsspelare. Talang är inte demokratiskt fördelat. Och genom historien har människor alltid värderat talang, som är unikt, mycket högre än allt annat. Så det är inte så konstigt. Fotbollsspelare genererar pengar för de kan någonting de flesta andra inte kan.
So it's a high value position regardless of actually what you are contributing to society. This is what I mean. So
men vem bestämmer att det inte är bidrag att bidra till samhället? Så om jag inte hade gjort
samhällsbärande menar jag.
Nej, men vadå, om jag inte hade gjort musik för 20 år sedan, samhället hade inte kollapsat. Om jag inte går ut och föreläser så kommer inte samhället kollapsa. Det är ingen samhällsbärande, men det är underhållning.
Ja, alltså
jag är en underhållare på scenen. Jag lever inte under någon myt att jag upplyser folk och räddar världen. Det är edutainment.
En pappa som går till en fotbollsmatch med sin son och delar den upplevelsen med sin son och sen går hem och så skapar de en tradition av att de hejar på det här specifika laget och de känner när de förlorar och vinner.
Det är culture in a way.
Ja, det är kultur om något och det skapar ju ett band och
absolut.
Varför inte det samhällsbärande?
Jo, jag menar det kanske, nej, jag kanske tänker fel, men jag tänker inte att det är lika meningsfullt arbete.
Om något är det ju det är meningsfullt att ha det med sin son.
Ja, jag menar en fotbollsspelare som spelar fotboll, det är inte lika meningsfullt.
Det är ju meningsfullt om det blir ett verktyg som en förälder och ens barn kan använda för att skapa en relation med varandra.
Mm. Jo, det kanske kan vara. Mm.
Or if you're fine, like, do you mean like from the perspective of the football player or from the perspective of society now?
Från fotbollsspelaren.
The thing is like there's no really objective meaning about life. Like meaning is whatever you make yourself of it. Like if that football player thinks that there's a lot of meaning in what he is doing.
Men jag tänker att mening i på så sätt att man är med och bidrar till samhället och bygger upp samhället. Och
men det gör han ju. Ta Ronaldo till exempel. Han köpte nu ett hus för 220 miljoner i Portugal. Den behöver renoveras. Då kommer en hantverkare hem till honom. De fixar, han betalar det. Han ska få jobb.
Fast vet du vad? Han får inte...
Okej. Du har lyssnat så här långt. På sista måltid. En mycket fin radioprogram i Sverige. Du tycker det är mycket trevligt. Men, min vän, lyssna på mig nu. Du har inte betalat biljet på klubb Gista Måltid. Dome har blate grabarna dom behover pengar. Flis. Lax. Stolar. Dirabilar. Lix Hotel. Du vet. Domoste du betala om du skaris namer. Du formanga flera vsnit okso. Pakiet erbjudande, helt enkelt. Les i beskrivning for avsnit, dar de fins information for ad bli medlem po klubzista moltit. Det kostar som en miket liten kafe latte ute potoriet. Per monat. Let som en plet. Tak, minwen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.